Nanna.
Mamma.
Du har tappat rösten.
Ja, men jag är ändå på jobbet.
Ja.
Är det ett arbetsmiljöproblem?
För mig?
Ja.
Nej, det är vad det är. Det skär i öronen, men det är okej. Vi har varit på Expressens kulturfest.
Och jag skrek så jävla mycket.
Ja.
Jag pratar inte, jag skriker.
Okej, men du hade en bra kulturfest,
eller?
Ja,
den är jättebra. Ja. Så bra att mina stamband nu är fucked.
P3, Sveriges Radio. Du lyssnar på P3-klubben, en podd om det viktigaste från kulturveckan med mig, Nanna Olasdotter Hallberg och Moa Wallin.
Hej och välkomna till P3-klubben med mig, Moa Wallin, och Nanna Olasdotter Hallberg som låter så här idag.
Hej!
Och vår gäst Karin Pettersson.
Hej!
Hej!
Tack för att jag får komma hit.
Det är så kul att du är här. Du är ju kulturchef på Aftonbladet och programledare för mediesuccén Café Bambino.
Ja, tack. Vad fint.
Och
du sa.
Det är Nannas manus som jag läser högt.
Vilka ord hade du själv?
Samma, okay. Absolut. Ja. Och du är framförallt också författare till boken Förbannelsen om hur Sverige fastnade i 90-talet och förlorade framtiden. Det är Nannas ordval att hon skrev framförallt författare till boken.
Ja, vad fint, jag blir rörd.
Ja, välkommen hit. Och det är ju om boken vi ska prata idag. För du var ung på 90-talet.
Ja.
Pluggade Handels och fick ganska snabbt ett jobb som politisk sakkunnig inom socialdemokratin.
Ja.
Fick du någonsin det här stipendiet?
Nej. Men jag minns när det delades ut.
Vi pratar alltså Epstein-pengar.
Epstein-pengarna, ja precis. Female Economist of the Year. Nej, jag fick inte det. Men som sagt, jag minns det där stipendiet. Det var allting liksom med så kvinnor på Handels var ju väldigt shady och konstigt eftersom det var en väldigt patriarkal och kvinnohatande miljö. Så att det var väldigt, allt var väldigt speciellt liksom. Alltså det var en miljö som var så här, gillar ni kvinnor eller typ gör ni narr av kvinnor? Det var oklart tyckte jag.
Va? Kan du fortsätta?
Ja, absolut.
Tror inte du som språkrör. Så buktalad. Ja.
Nanna tänker att vi ska backa ännu längre tillbaka nämligen. För Sverige styrs ju i 44 år av Socialdemokraterna mellan 1932 till 1976. Och året innan sossarna tappar makten så föds du.
Ja, och jag skriver mycket i min bok till exempel om min pappas liksom berättelse om Sverige som var, tror jag, väldigt typisk för han är så en man från arbetarklassen eller från en lantarbetarfamilj på Gotland som född på 40-talet och som är den första i sin generation och får plugga på universitetet och ser liksom samhället förändras och en idé om modernitet, jämlikhet, men också då de här långa maktinnehaven som Socialdemokraterna har som gör att de blir nästan ett med staten kan man säga.
Mm.
Och sen kommer då 70-talet och 80-talet med väldigt stora ekonomiska kriser och hela det här projektet liksom börjar gunga kan man säga. Det utmanas av nya idéer, liksom nyliberalismen och det kommer starka motreaktioner mot det här stora projektet som präglade det Sverige som jag föddes in i.
Och här börjar ju ekonomer få allt mer makt.
Ja, precis. Jag skriver mycket om, jag är själv då pluggat ekonomi av någon anledning, eller det försöker jag liksom reda ut lite i boken också varför det blev så, men i början av 90-talet så kommer den liksom enormt stora ekonomiska kris som verkligen präglar det decenniet och präglar, tror jag, svensk politik ganska mycket också ända in idag då. Och det är en kris som kommer ur väldigt snabba avregleringar av den svenska kreditmarknaden. Det blir här lite tekniskt, men slutet på 80-talet så avskaffar Socialdemokraterna alla regler för bankernas utlåning. Och det gör att
vi kan köpa bostäder.
Vi kan köpa bostäder. Det blir en otrolig spekulationsekonomi. Så att folk bara liksom köper och säljer, men det var ju många som liksom, framförallt på slutet av 80-talet verkligen gjorde så snabba klipp. Det var så. Det blev också en ny liksom estetik och ideal kring liksom börsklipparen, liksom Gordon Gekko, Wall Street. Hela den liksom, idén blev väldigt dominant i kulturen. Men i alla fall, det blev den här stora ekonomiska krisen i början på 90-talet som gjorde att när jag började på gymnasiet så 1990 90 var det väl? Ja, 90. Då var arbetslösheten i Sverige 2%. Och liksom alla sa att ni kommer kunna göra vad ni vill. Vi lovar ett liv i trygghet. Ni behöver inte oroa er för någonting. Och sen när vi gick ut gymnasiet så var arbetslösheten på 13%. Och liksom många föräldrar hade förlorat jobbet och vi hade ingen jävla aning om vad som hände. Och hela Sverige hade liksom förändrats från det här väldigt trygga landet, socialdemokratiska landet, till ett land i otroligt djup kris. Och liksom också ekonomisk kris, men också en slags identitetskris.
Kan man sammanfatta och säga att plötsligt fick ekonomer allt mer makt över svensk politik?
Ja, det kan man säga. Det som händer i slutet på 80-talet är att den här ekonomiska modellen som har gällt under efterkrigstiden, där man kan säga att full sysselsättning och en expanderande stat. Men på 80-talet ser man att den modellen fungerar inte riktigt längre, utan arbetslösheten stiger, inflationen stiger, och då kommer liksom en ny generation ekonomer som säger de här idéerna funkar inte längre, vi behöver andra idéer. Och det som är grundproblemet, säger de här ekonomerna, det är att staten har blivit för stor. Och det är den här liksom nyliberala traditionen som blir väldigt stark. Det här är 80-talet, det är Thatcher, det är Reagan, så det är en väldigt stark liksom motvåg mot den här efterkrigstidens mer socialdemokratiska projekt. Och då kommer liksom en ny generation ekonomer in, och de får en extremt stark ställning i svensk politik, kan man säga.
Vi har ju Palme till exempel, som helt abdikerar.
Ja, exakt.
Från ekonomiska frågor.
Ja, han abdikerar helt, för han kommer ur en annan tid. Och han, jag tror liksom hans generation socialdemokratiska politiker, de är så här, ekonomerna hjälper väl oss liksom. Ekonomerna hjälper väl oss att lösa de här problemen, full sysselsättning, det är vi väl alla överens om. Men det han inte förstår är att den nya generationens ekonomer, de har helt andra idéer. Och han är inte så intresserad av ekonomi. Ingvar Carlsson, som blir hans efterträdare, inte heller liksom superintresserad av ekonomi. De älskar inte och förstår inte exakt vad det är som händer. Så de lämnar väldigt mycket. Jag uppfattar det som hände på slutet av 80-talet är att politikerna lämnar väldigt mycket av den liksom reella makten åt den här nya generationen ekonomer. Och de präglas väldigt mycket av det här marknadstänkandet, av kritiken mot den starka staten, av att de vill liksom lösa den tidens ekonomiska problem med avregleringar av alla marknader, med att släppa in marknadskrafterna så långt det går överallt för att liksom frigöra kraften i ekonomin. Och då, eftersom det är en tid av ekonomiska kriser, så de enda som liksom förstår vad det är som händer är ekonomerna. Så att ekonomerna får mer och mer makt, samtidigt som ekonomerna blir mer och mer marknadsliberala, eller nyliberala kan man säga, också inom socialdemokratin.
Alltså samtidigt som det här sker, så sker en ökad globalisering.
Ja, hela världen är i gungning, och liksom nationalstaten utmanas på massa olika sätt. Om man ser den här efterkrigstiden, då har ju dels har liksom nationalstaten har varit den viktigaste politiska entiteten, men i takt med att ekonomin allt mer globaliseras under 60-70-tal, då försvinner ganska mycket makt från nationalstaten in i liksom nya handelsavtal, EU kommer, och så det är liksom en väldigt viktig utveckling som sker och som också driver på den här utvecklingen, kan man säga.
Så hade Sverige kunnat göra på något annat sätt än att avreglera?
Det där är ju liksom en grundfråga som jag brottas med i den här boken. Hade Sverige kunnat vara ett annat land idag? För jag är väldigt kritisk då till den här utvecklingen.
Ska säga du också. Var med?
Ja, men jag var med och jag var väldigt så locked in på de här idéerna själv, och som sagt, jag pluggade på Handels på 90-talet. Jag var ju en sosse-tjej då, men socialdemokratin, särskilt den miljön där jag befann mig på Handels, var väldigt höger i marknadsliberal. Och jag tror, när jag tittar på det här decenniet i efterhand, så tror jag Sverige är ett litet land. Vi är liksom beroende av omvärlden. Det var väldigt stora liksom krafter i gungning med globalisering, internationalisering, den här gamla världsordningen som föll samman. Men jag tror absolut att Sverige hade kunnat göra många val som hade gjort att vi idag hade varit ett annorlunda land ändå. Jag vet inte, de här diskussionerna blir ofta så här binära. Hade Sverige kunnat, nej, vi hade inte kunnat vara ett land, och jag hade inte heller velat det, att Sverige var ett land som så på 80-talet. Det var ju på många sätt också ett fruktansvärt tråkigt land liksom. Det fanns också en väldigt stark kritik då ju mot den starka staten mot liksom att det inte fanns för lite valfrihet för individen. Nu är det ett, så här, ett liksom, högerord på något vis. Men det fanns också en vänsterkritik mot det här. Och det var ju, jag tror också man måste förstå liksom 70-80-talen som en tid när, alltså det var inte bara de här marknadsidéerna, utan det var ju också idéer om, ja men kvinnor kom ut på arbetsmarknaden, människor fick en högre utbildning, det var liksom nya idéer, drömmar om hur man ska leva, där människor ville ha en större frihet liksom utifrån sig själv och sina egna drömmar. Och det är ju, det är liksom en frihetstanke som jag är 100% för. Och det krockade, tror jag, med det här starka efterkrigs, väldigt kollektiva projektet.
Vi måste nästan prata om Göran Persson.
Ja, det måste vi verkligen.
För han är en del av den här nyliberala svängen.
Ja.
Man tänker kanske att det var Carl Bildt som drev den här nyliberala svängen.
Mm. Jag tror att liksom Göran Persson är på många sätt min bok så här, bultande mörka hjärta på ett sjukt sätt. Han blev finansminister 94, sen blev han statsminister 96 och satt till 2006. Och jag jobbade ju också flera av de här åren i regeringskansliet. I början på 00-talet, liksom i hans, Göran Perssons regeringskansli, jobbade för honom, kan man säga då. Och jag menar, och jag skriver mycket om det i boken, att Carl Bildt tillsammans med de borgerliga partierna och Nydemokrati regerade landet 91-94 och gjorde en stor, stor omläggning, liksom systemskiftet. Den enda vägens politik som Carl Bildt pratade om, de också försökte hantera den här stora ekonomiska krisen.
Den enda vägens politik?
Nej, den enda vägens politik var ju, nej men Carl Bildt är ju en otroligt skicklig politiker, och han formulerade, det var liksom hans beskrivning av att Sverige måste byta väg bort från den här starka staten och mot liksom en mer marknadsliberal, ja, förändring av Sverige då. Han menade att liksom det här projektet hade nått vägs ände, och den enda vägens politik var att bryta radikalt med det. Han förlorade då valet. De sitter en mandatperiod, 91-94. Det var bara treåriga mandatperioder då. Och sen kommer ju då Ingvar Carlsson tillbaka, men med då Göran Persson som den nya liksom starka socialdemokraten vid sin sida som finansminister. Och de går till val, Socialdemokraterna 1994, på att göra större besparingar, större nedskärningar än högern. Det är liksom löftet till väljarna. Vi är mycket hårdare. Vi kommer skära ner på välfärden mycket, mycket mer än Carl Bildt.
Varför?
Det liksom går tillbaka till den här, det jag sa, att liksom på några år hade Sverige gått från full sysselsättning till extremt hög arbetslöshet. Det var en tid av liksom otrolig osäkerhet, rädsla. Folk ville ha, det fanns en längtan efter kontroll, att någon skulle säga så här, men jag löser det här. Och då blev Göran Perssons svar att säga så här, jag tar ansvar, jag kommer göra det så jävla hårt. Jag kommer göra det liksom tuffare än någon annan. Men sen ska man komma ihåg då att med sig har han i bagaget, ja men alla de här åren av socialdemokratiskt maktinnehav, alltså socialdemokratin är förknippat med liksom trygghet för svenska väljare på den här tiden. Det är liksom tillbaka till tryggheten. Så att han har ett förtroendekapital i grund och botten som han kan liksom spela på. Och då kommer de här åren med Göran Persson, som är många långa år, viktiga år för Sverige. Och det som händer då är att Socialdemokraterna på många sätt fullföljer eller fortsätter i samma spår. För med sig har han ett gäng ekonomer och en ekonomisk idé som är den här nya tidens idéer, som är till stor del avregleringar, att tillväxten ska komma ur mer frihet, mer fria marknader. Och det är där kraften finns i ekonomin. Och man har liksom ingen annan egen idé för det. Liksom för ekonomin. Och då tror jag man måste förstå liksom det som händer. Man avskaffar till exempel fastighetsskatt.
Men vad vill ekonomerna idag? De vill ha fastighetsskatt.
Ja, men idag är det så intressant, för att idag är det som att liksom ekonomerna ligger nästan till vänster om politiken idag, och de tycker att det har liksom gått, många ekonomer tycker att det har gått för långt, och liksom ekonomin, nationalekonomin som ämne eller vetenskap, den fick en otrolig törn kring finanskrisen 2008, när de, som ju var en jättestor kris som kom ur att finansmarknader framförallt inte hade varit så otroligt dåligt reglerade. Och då fick ju den här marknadsliberala liksom idén om ekonomi sig verkligen en törn. Och efter det uppfattar jag att nationalekonomer är mer ja, det är inte lika ensidigt att liksom svaret hela tiden är att avreglera, avreglera, avreglera.
Mm.
Men idag uppfattar jag att ekonomerna verkligen har tappat, alltså den här ansvarsidén finns kvar i politiken, men den bärs inte riktigt av ekonomer idag, utan det är mer som en gammal rest av 90-talet som bara finns kvar som en sjuk idé i politiken. Men ekonomerna, idag är det mer så kulturkriget som är det stora i politiken.
Mm.
Om ekonomerna var kungar liksom på 90- och 00-talet så är det, vad är det idag, kulturkrigarna?
Henrik Jönsson.
Vad tänker du?
Jag vet inte, men det känns som att det har varit en lågintensivt puttrande debatt så länge. Att så, vi måste börja prata om ekonomi igen, men ingen gör det.
Nej. Och det är ju något, jag tycker det är märkligt därför att Sverige, om man tittar på så, arbetslöshet, alltså Sverige går ju så dåligt jämfört med de flesta andra länder i Europa. Men, och hade det här varit för 15 år sedan, då hade ju det varit den stora debatten. Hur fan kan Sverige vara så här dåligt och vad gör regeringen? Men nu är det verkligen ingen som bryr sig om det, för då är det bara, nu pratar vi om andra grejer.
Mm.
Men, så att idag kan jag nästan längta efter en liksom, ekonomins återkomst i den politiska debatten.
Mm.
För det är i alla fall liksom riktiga frågor.
Mm. Det kanske kommer.
Tror du det? Ja, hoppas det.
Inte.
Jag är redo, är fan redo.
Det här med reformutrymmet, att det är slut, det fick jag ändå ganska mycket uppmärksamhet.
Ja.
Det kanske kan sätta igång något. Om det inte händer något väldigt kulturkrigsvänligt.
Nej, men precis.
Inom
en drag queen dyker upp.
Tack Karin för att du kom hit. Tack också till vår producent Mattias Valenius och vår tekniker Astrid Ankarkrona. Vi görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Hej då!
En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.